Anna Maria Kjell läser Livsfarlig utsikt av Nora Roberts. Översättning Margareta Järnebrand.
Kapitel 1. I ett moln av rök tog sig Ris genom backarna i Angels Fist i en överhettad Chevrolet Cavalier. Hon hade $243 plus några småmynt på fickan, vilket borde räcka för att laga skevan och förse den och henne själv med nytt bränsle. Om hon hade tur, och det inte var allt för illa ställt med bilen, kunde hon få pengar över till ett rum för natten. Sen skulle hon, hur optimistiskt hon än kalkylerade, vara pank. Hon tog rökmolnen som steg upp under motorhuven som ett tecken på att det var dags att avbryta kringflackandet en tid och skaffa ett jobb. Ingen fara, inga problem, intalade hon sig. Den lilla staden i Wyoming, ut med sjöns kalla blå vatten, dög lika bra som någon annan. Kanske bättre. Där fanns den rymd och öppenhet hon behövde. Massor av himmel med Titonbergens snötäckta toppar som reste sig mot det blå, likt allvarsamma och på något sätt avmätta gudar. Hon hade varit på väg mot dem i timmar, genom ett landskap som såg ut som ett Ansel Adams-fotografi av bergstoppar och slätter. Hon hade inte haft en aning om var hon skulle hamna när hon startade på morgonen före gryningen, men hon hade passerat utanför Cody och kört rakt igenom Du Bois. Och även om hon hade lekt med tanken på att köra in i Jackson hade hon tagit av söderut istället. Någonting måste alltså ha dragit henne till den här platsen. Under de senaste 8 månaderna hade hon utvecklat en stark tilltro till att följa skyltar, liksom att följa impulser. Farlig kurva, halka vid våt vägbana. Det var trevligt att någon gjorde sig mödan att sätta upp såna där varningsskyltar. Andra skyltar kunde vara en egendomligt sned solstrimma riktad in mot en skogsväg eller en vindflöjel som pekade söderut. Om hon fattade tycke för solstrimman eller vindflöjen följde hon den tills hon hittade något som verkade vara rätt plats vid rätt tillfälle. Hon kanske stannade några veckor eller, som i South Dakota, några månader, skaffade ett jobb, utforskade omgivningarna och drog sedan vidare när skyltarna eller impulserna pekade åt ett nytt håll. Det låg en frihet i det system hon hade skapat åt sig. Och ofta, allt oftare på senare tid, dövade det den ständigt surrande ångesten i bakhuvudet. De senaste månaderna, då hon hade levt för sig själv och i princip klarat sig på egen hand, hade gjort mer för att få henne på fötter än ett helt år av terapi. I rättvisans namn förmodade hon att terapin hade givit henne en grund att stå på så att hon orkade med sig själv varenda dag, varenda natt och alla timmarna dessemellan. Och här fanns ytterligare en möjlighet att börja om. Ytterligare ett oskrivet blad i Angels Fists knotiga utlöpare. Om inte annat kunde hon ägna några dagar åt att njuta av sjön och bergen. Åt att tjäna ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna ta sig ut på vägarna igen. Ett sådant här litet samhälle, skylten hade uppgivit invånarantalet till 623, levde antagligen på turism och drog fördel av den vackra naturen och närheten till nationalparken. Det måste finnas åtminstone ett hotell, förmodligen några bed and breakfast-ställen och kanske en turistranch inom några kilometers avstånd. Det kunde vara kul att arbeta på en ranch som tog emot turister. Alla såna där inrättningar måste ha behov av någon som kunde springa ärenden och städa. I synnerhet nu när dagsmejan började ta udden av den värsta vinterkylan. Men eftersom hennes bil vid det här laget gav ifrån sig tätare och allt mer desperata röksignaler var det viktigaste att hitta en mekaniker. Hon körde sakta fram på vägen som slingrade sig runt den långa breda sjön. Fläckar av snö lyste gråvita i skuggan. Träden var fortfarande vinterbruna, men några båtar var ute på vattnet. Hon kunde se en kanot med ett par män som klädda i vindtygsjackor och kepsar paddlade tvärs igenom bergens spegelbild i vattnet. På andra sidan sjön låg affärscentrum, kom hon fram till. Presentbutik.